الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله وبه نستعين بفوت شاترة قوينهم كتاب أدب المفرد وإمام المحدثين إمام البخاري رحمه الله تعالى وفي كومر دا أتقوينهم ett antal kapitel som handlar om ett och samma ämne. Och det är ett tamaduh. Att prisa och att upphöja och att berömma folk. I deras frånvaro och i deras närvaro. Vad säger islam om detta? Vad finns det för regler, för bestämmelser? Är det tillåtet eller förbjudet? Och så vidare. Kommer ni inshallah att få svar på idag. Och författaren säger här då kapitel 153. Bab ma ja'a fi at-tamaduh. Kapitlet vad som har nämnts beträffande att berömma. Och det kommer från ordet madh på arabiska. Madaha yamdahu. Att prisa och att berömma. Att tala gott om en person. Vad som har nämnts gällande detta. Och där nämner han hadith Abdurrahman ibn Abi Bakra från hans far, yani Abi Bakra. Att en man nämndes inför profeten alaihi salatu wassalam, som man talade gott om honom. Och då så sa profeten alaihi salatu wassalam, wayhak, ve till dig, du har huggt av din väns huvud. Och han repeterade denna mening flera gånger. Om någon av er måste prisa, om han är tvungen, så ska han säga ahsibu kada wa kada. Det här är det vi tror om personen. Och så nämner man de egenskaperna. In kana yara annahu kadalik. Om han anser att han verkligen är så. Wa hasibuhu Allah wa la yuzakka ala Allahi ahada. Och Allah är den som vet vad han har för egenskaper. Och jag prisar inte någon framför Allah subhanahu wa ta'ala, eller jag vittnar inte om att någon har full iman, att han är i Jannah, innan Allah subhanahu wa ta'ala. Och denna hadith finns i Sahih al-Bukhari. Och den här hadithen, och författaren kommer nämna liknande hadither, nämner många viktiga saker. Hadithen nämner att en av sahaba talade gott om en annan sahaba, och ni prisade honom. Och då så sa profeten alaihi salam och stoppade honom, wayhak, ett ord som används för att gärna betona och varna för någonting. Du har huggt av din väns huvud. Du har huggt av hans huvud. Och i vissa hadither, du har knäckt hans rygg. Och i vissa hadither, du har tömt honom på blod. Taib. Vad menas med dessa hadither? Har man gjort någonting så allvarligt som att man har dödat en person om man prisar honom i hans närvaro? Vad menas med hadithen? De lärda säger här att vad som menas är inte ordagrant att man har dödat honom, utan det är uttryck som används på arabiska. Och det finns också liknande uttryck som har nämnts i andra hadither. Yani thaqilatka ummuk, må din moder vara tung för dig, må du förlora din moder, taribet yadak och liknande uttalanden som man använder på arabiska för att uttrycka förvåning eller ilska eller någonting sånt, men där man inte menar vad man säger. Och samma sak finns också på svenska. Till exempel, jag tjafsar med någon och jag säger jag knäckte honom. Betyder det att jag bröt honom på mitten? Nej, betyder det att jag vann? Jag sopade golvet med honom. Det är inte ordagrant, eller hur? Det betyder jag vann. Ja, jag krossade honom. Ja, du dödade honom. Typ, eller hur? Ja, du vann över honom. Ja, vi brottades eller någonting sånt. Jag dödade honom. Det betyder att jag vann, eller hur? Och samma sak här. När han säger det är som att du har huggt av hans huvud, betyder ordagrant inte att det är samma synd som att du har dödat honom. Och vad som menas här, att när man prisar en person i hans ansikte eller i hans frånvaro och det når honom, så tar det död på hans iman. Det tar död på hans ödmjukhet. Och det här är det som alla ulema nämner i förklaringen på den här hadithen. Hur? En person är ödmjuk inför Allah subhanahu wa ta'ala. Han dyrkar Allah. Och någon kommer och säger till honom, wallahi, du är den bästa muslimen jag känner. Du är sheikh, du är alim, du har taqwa, du gör allting gott och du är nur och allting. Han bara nämner miljoner egenskaper. Vad händer med den här personen? Hans ödmjukhet krossas och högmodet kommer fram. Och al-ujb, att han förvånas över sig själv och tror sig vara mer än vad han är. Och vad händer när man är högmodig? Vart hamnar man någonstans? I helvetet. Så inte att du har dödat honom i det här livet. Du har dödat hans iman och gett honom högmod, vilket leder till helvetet. Du har förstört hans destination i nästa liv. Förstår ni? Så det här är faran av att prisa en person i hans ansikte. En annan tolkning som också nämns är att du har dödat hans motivation, hans ambition och strävan efter att bli en bättre människa. Muslimen generellt känner till sina brister, sina tillkortakommanden, och vet att han har mycket brister. Och det finns långt kvar att komma. Eller hur? Det finns så mycket som vi inte gör som vi skulle kunna göra. Och det lilla vi gör skulle vi kunna göra bättre. Så man försöker alltid bli bättre. Och vi ser att alla människor är bättre än oss. Typ. Vi ser oss inte som någonting alls. Men när någon kommer och säger, mashallah, du är bäst, du gör mest, du är starkast. Och din salah är bäst och din koran är bäst och allting. Khalas, då slappnar han av och tänker, men jag, om jag är så här bra, då behöver jag inte göra mer. Och han kanske till och med, inte bara att han stannar upp i sin strävan efter mera, han kanske till och med går tillbaka. Att om jag är bättre än alla andra, jag kan mer än alla andra, khalas, då kan jag slappna av lite grann. Och då börjar han att halka efter. Och det här ska muslimen inte ha, utan muslimen ska ständigt, oavbrutet, sträva efter att bli bättre. Förstår ni? Så att det här är två innebörder av att man har huggit av hans huvud eller brutit hans rygg och så vidare. Och sen så hänvisar oss profeten alaihissalam till vad vi ska göra om vi måste prisa en människa. Om vi måste nämna en människa med gott. När kan det vara ett sånt tillfälle att man måste prisa en muslim?
En alim. Prisar en student för att för hans
studenter.
Någon har talat illa om och baktalat. Ge motivation att göra mer.
Assent. Finns en viktig sak ni har glömt här?
Om man frågar efter.
Va?
Om man frågar efter.
Namn. Till exempel giftermål. Eller du vill hyra ut din lägenhet och Mr. Zaid kommer och vill hyra din lägenhet. Då frågar du runt. Vad vet du om honom? Han vill gifta sig med din syster. Vad vet du om honom? Då frågar du folk. Och då så säger de, ja men mashallah, då får man prisa honom. Och också nämna hans brister självklart. Men mashallah, han är i moskén, han verkar ha taqwa, han läser Koranen, han går på durus, han visar akhlaq och så vidare. Eller du prisar honom i hans frånvaro självklart. Så att då prisar du honom. Och då är det tillåtet. Men då så sa profeten alaihissalam, ahsibu kada wa kada. Det här är det jag tror om honom. Ja, det finns ingen jazm. Jag är 100% säker att han är muttaqi. Han är, yani, khaif min Allahi subhanahu wa ta'ala. Han är salih. Utan det här är det vi har sett från honom och det vi tror om honom. För i slutändan, de här egenskaperna finns i hjärtat. As-salah, al-taqwa, al-khawf, al-mahabba. Och de här saker vi inte kan se. Så vi vittnar inte om vad folk har i hjärtat, utan vi vittnar om det vi har sett. Och så säger vi, وَحَسِيبُهُ اللَّهُ. Men Allah är den som, yani, vet vad han har för egenskaper. Och man kan också säga أَحْسَبُهُ كَذَلِكَ. Man kan säga حَسِيبُهُ اللَّهُ eller أَحْسَبُهُ كَذَلِكَ. Om det är en kvinna, ahsabuha kadalik. Det här är det jag vet om henne eller honom. Och det jag tror om personen och det jag har sett från personen. Wala uzakki ala Allahi ahada. Och jag, yani, la aqta. Det betyder här, jag går inte i godo och kan inte bekräfta och garantera personens fulla iman och att han är i paradiset och räddad från helvetet och att han har taqwa och så vidare. Det här är bara Allah som kan veta. Wala uzakki ala Allahi ahada. Så att ger man tazkiyah till en person och man frågar om en person, så säger du det du vet och så säger du ahsabuhu kadhalik wala uzakki ala Allahi ahada. Det är en viktig mening att komma ihåg. نحسبه أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا. كم هنا؟ ها؟ أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا. الله سبحانه وتعالى سير سورة النجم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى بمن اتقى. فلا تزكوا أنفسكم سو بريسا انت إخلفا وك أنفسكم betyder inte här kanske bara er själva, utan betyder varandra. I Koranen finner vi att ordet anfusakum ofta refererar till oss, yani varandra. Prisa inte varandra. Allah vet, Allah är den som vet, eller vet mest, vem som fruktar honom. Så generellt så ska vi inte gå och garantera och säga att den här personen är salih, den här är muttaqi, han är wali, han är jannah, han är shahid och så vidare. Det här är från ilm al-ghaib. Utan vi säger bara ytligt. Det här är det vi har sett från honom. Vi har sett khair från honom. Wala uzakki ala Allahi ahada. Det här är det vi tror om honom. Wala uzakki ala Allahi ahada. Rasul alayhi sallallahu alaihi wasallam sa också en annan viktig sak i den här hadith. In kana yara annahu kadalik. Yani om du måste prisa en person, så säger du att det här är det som vi har sett från honom. Om det är det du har sett från honom. Yani, vi överdriver inte. Det här är ett problem när det kommer till att prisa folk, att vissa människor överdriver. De, yani, lägger på lite extra, piffar på den här, dessa goda egenskaper. Utan här så nämnde profeten alaihissalam att man vittnar bara om det man känner till. Det vi inte känner till och det extra, det finns inte. Vi säger som det är, punkt slut. Och vi överdriver inte, som kommer att nämnas i kommande hadither, att man håller sig till sanningen. Tayyib. I nästa hadith som berättas från Abu Musa, så sa han att jag hörde profeten, eller profeten alaihissalatu wassalam, hörde en man prisa en annan man. وَيُطْرِئُهُ وَيُطْرِهِ. Och han överdrev i att prisa honom. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam att ni har gått under, eller ni har brytit den här mannens rygg. Och denna hadith är också sahih. Den finns också i Bukhari och i Muslim. Yani sahih Bukhari och sahih Muslim. Denna hadith är som föregående, förutom att ordet som användes var al-itra wa yutrihi. Första hadithen, yuthni, al-thana. Och al-thana på arabiska används oftast för att prisa. Yuthni alayhi khayran. Ja? Yuthni, al-thana, att prisa en person. Men al-thana kan också användas negativt. Yuthni alayhi sharran, som det har nämnts i vissa texter, hadither. Yuthni alayhi sharran, att man nämner en persons onda egenskaper. Men generellt, ordet thana används för att prisa en person. Här har vi ordet itra. Och itra är att överdriva i att berömma en människa. I vilken känd hadith har ordet itra nämns? En hadith som finns i Kitab al-Tawhid.
La tatruni.
Ahsant. La tatruni. Kama atrat al-Nasara Isa ibn Maryam. Rasul alayhi sallallahu alaihi wasallam sa upphöj inte mig så som Nasara upphöjde Isa ibn Maryam. Utan säg att jag är Allahs tjänare och hans sändebud. Så att al-itra är att överdriva. Att nämna saker som inte stämmer. Nej. Författaren nämner sen också en hadith från Ibrahim al-Taymi från hans far, som sa att vi satt hos Umar radiyallahu anhu och en person prisade en annan man i hans ansikte. Och då så sa Umar radiyallahu anhu: Aqarta ar-rajula aqaraka Allah. Du har typ tömt honom på blod, må Allah tömma dig på blod. Du har typ dödat honom, må Allah döda dig. Och det är samma förklaring som tidigare hadither. Att du har typ dödat hans iman, gett honom högmod, eller att du har dödat hans ragba i att kämpa efter mera. Författaren nämner också hadith Zayd ibn Aslam från hans far, som sa att han hörde Umar radiyallahu anhu säga: Al-madhu dhabhun. Qala Muhammad, yani idha qabilaha. Här så sa Umar al-madhu dhabhun. Att prisa en person är slakt. Och det här som ulema nämner har också nämnts i en hadith som marfu. Yani som profeten har sagt samma uttalande alaihi salam. Att prisa en person är slakt. Och då så sa Muhammad, en av dem som berättar hadithen, sheikhen till Imam Bukhari, yani om han accepterade. Och här är en viktig förklaring. Och vi kommer att komma till nästa kapitel att det ibland är tillåtet att prisa en person. Så om han är, om man vet att han inte tar åt sig, att han inte tar skada av att upphöjas och prisas, då är det tillåtet. Men här så sa han yani att det är slakt om han accepterar det. Yani du sitter framför en person och de börjar. Du är så salih, du har så mycket taqwa, så mycket khawf och du är bäst och hit och dit. Och han bara tar åt sig, suger åt sig allting. Och han får al-ujb, han får kibber och så vidare. Halas, då har du dödat hans iman. Men om han är en person som har aql, han har iman och han vet sin status. Och du säger till honom, du är sheikh och du är alim och så vidare. Om det är sant, det är sant. Halas, han vet sin status. Om han överdriver, han säger tyst. Han är överdrivet. Han sätter personen på plats. Han tar inte skada av det här. Han är så tillräckligt stabil i sin religion att han vet sin status. Att om någon överdriver, han accepterar det. Om någon säger vem han är, halas, han vet vem han är. Okej? Okay? Så man, det finns en skillnad på dessa två. Nah. Kapitel 154. Bab man athna ala sahibihi in kana aminan bihi. Kapitlet, att man kan prisa sin vän om han inte tar skada av det. Man kan prisa en vän, en person, om han inte tar skada av det. Och där nämner författaren hadith Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu att profeten alihi salatu wassalam sa ni'ma rajulu Abu Bakr. Vilken underbar människa Abu Bakr är. Ni'ma rajul Umar. Och ni förstår ni'ma, behöver inte översätta. Ni'ma rajul Abu Ubaida. Ni'ma rajul Usaid ibn Hudayr. نعم رجل ثابت بن قيس ابن الشماس نعم رجل معاذ ابن عمر ابن الجموح نعم رجل معاذ ابن جبل وبئس رجل فلان وبئس رجل فلان حتى عد سبعة. Så han prisade dessa sahaba med att de var yani väldigt speciella. Ni'ma, yani vilka fina människor dessa är. Vilka förträffliga människor dessa sahaba är. Och sen så nämnde han vissa personer som hade dåliga egenskaper. Men subhanallah, de som berättar hadithen nämnde inte vilka de var. Och det, då säger ulema, yani sätter. Att man döljer muslimernas brister. Taib. Så här lär vi oss att profeten alaihi salam, det finns andra hadither där han ibland prisade Abu Bakr framför honom. Men Abu Bakr, som vi sa, var från de uqala som hade så stark iman att han inte drabbades av kibber eller ujb och trodde sig vara bättre och högmodig och så vidare när han hörde dessa saker. Och inshallah, många av er kanske inte vet vilka dessa sahaba är, och någon gång, om alla underlättar, så måste vi verkligen ha en serie och prata mera om sahaba. Även om det är kortfattat, så vi lär oss mera om sahaba radiyallahu anhum och deras biografi. En viktig punkt här som en av bröderna indikerade på, som vi glömde ta upp. När kan det också vara tillåtet att prisa en människa i hans ansikte? Det kan vara tillåtet att göra det om man vill uppmuntra honom till att fortsätta göra någonting gott, eller man vill uppmuntra andra att ta efter honom. Till exempel, det kommer hit en broder nu. Han är ny. Han har lagt av med knark. Han har börjat be och så vidare. Och du säger till honom, mashallah, wallah, du är så stark. Wallah, jag verkligen ser upp till det som du har gjort. Du är en bra förebild för ungdomar. Och så vidare. Jag prisar honom. Inte för mycket, jag överdriver inte. Men så att han känner uppskattning. Wallah, jag har stöd från de här bröderna. Inte bara han kommer, han har gjort toba, han var värsta kriminella shaitan, och sen han blir praktiserande och ingen bryr sig. Han känner noll stöd och ingen har sagt någonting, ingenting positivt. Nej, ni vill uppmuntra sånt här, eller hur? säger mashallah, det är bra, det är starkt av dig, må Allah ge dig jannah, må Allah stärka dig och så vidare. Men självklart som vi sa, utan att överdriva. Det är också någonting positivt. Kapitel 155. Bab yuhtha fi wujuh al-maddahin. Kapitlet att man ska kasta sand i ansiktet på de som överdriver i att prisa. Och författaren nämner där hadith Mujahid från Abi Ma'mar som sa att en man ställde sig upp och prisade en av umara, en av ledarna. Och då så tog al-Miqdad upp sand eller jord och kastade på mannens ansikte. Och så sa han att det var så här som Allah sände bud alayhi salatu wassalam, beordrade oss att kasta sand i ansiktet på al-Maddahin, de som överdriver i att prisa. Nej. Och denna hadith finns också i Sahih Muslim. Taib. Vi kan ta nästa hadith också som är på samma spår. Och det var från Ata ibn Abi Rabah att en man prisade en annan man i Ibn Umars närvaro. Och då så tog Ibn Umar upp sand och kastade mot mannen. Och så sa han att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, om ni ser en meddahin så ska ni kasta sand på dem. Nej. De lärde har sagt i förklaringen på denna hadith, vad menas med att ta upp sand och kasta på personens ansikte? Det finns två tolkningar här. Vissa säger att hadithen är bokstavlig. Du ska ta sand och kasta på personens ansikte. Taib. Den som överdriver i ett pris. Andra lärda säger att du ska ge honom kalla handen. Och han ska inte få det han vill. Och vad menas med detta? Måste gå tillbaka. Al-Maddahin är inte en person som någon gång säger någonting inför en broder. Du träffar en person utanför moskén och säger mashallah, du läser Koranen så fint, så bara tar upp sand och kastar hans ansikte. Nej, utan al-Maddahin är de som har det här som arbete nästan. Det är en som försörjer sig med detta. Att de går till presidenten, till kungen, till ledaren och står och gör vacker poesi, vacker sång eller någonting, och du är den rättvisaste och du är den bästa kungen i dunja och så vidare. Han kanske är en stor valim, en stor fasik. Men han överdriver i att prisa. Han är en meddah. Det förstår man av Sirat al-Mubalara. En person som, han har det här som yrke, som vana att prisa. Det är hans typ jobb. Han försörjer sig på detta. Den personen ska inte få det han söker. Han går till kungen, presidenten för att prisa honom. Han vill ha cash. Vilken fin poesi, varsågod, här är 10 000. Ma'a salama. Om du ser en meddah, ge honom ingenting. Och då säger de här att man använder som en metafor, ge honom sand. Kasta sand på honom. Den som får sand har inte fått någonting alls. Som det har nämnts i en annan hadith, ett exempel. Om en person kommer och vill ha betalning för sin hund som han har sålt, så lägg sand i hans hand. Ja? Yani vi, det är haram att sälja hundar i islam. Det är khabith, yani. Pengarna är inte tillåtna. Man får inte köpa en hund i islam, man får inte sälja en hund. Så om någon kommer och vill ha betal för en hund, ge honom sand i handen. Taib. Då säger de att det här är samma sak. Det betyder inte kasta sand i ansiktet. Det betyder ge honom ingenting. Låt han, om han prisar, gå därifrån utan att ha fått någonting. Men alla allem, den första förklaringen är den mest korrekta. Att man ska kasta sand på riktigt. Och självklart, han ska inte ha någonting heller. Men om vi talar om hadithens betydelse. Och varför är det den korrekta betydelsen av hadithen? För att det är sahabas förståelse av hadithen. Al-Miqdad och Ibn Umar. De förstod hadithen på det här sättet. Han tog upp sand och de kastade på personen. Så vi kan inte komma och säga nej, det betyder någonting annat. Utan sahabas förståelse är den vi följer. Eller hur? Al-Kitab och Sunna ala fahmi sahaba. Al-Salaf al-Salih. Naam.
Det är den som gör det hela tiden, eller?
Ja. Men vi kommer komma till det också, att om en person prisar det, vi kan ta det nu också, att du säger till honom tyst. Det räcker. Tack illa. Eller hur? Och vi nämnde ju förra veckan den här Athar från Abi Bakr, där han prisades. Kommer ni ihåg den? Det var förra veckan. Jag kollade upp den faktiskt. Och den var inte sahih. اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون لا تحاسبني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. Att den inte var sahih. Utan det som har nämnts, det kommer komma senare i boken här, 761, att en man från sahaba, Taib, han sa, om någon prisade en person från sahaba, så brukade han säga: Allahumma la tu'akhidni bima yaquluna waghfir li ma la ya'lamuna. De två. Och sa att la tuhasibni finns inte med. Och att det var Abu Bakr finns inte heller med. Taib. Det finns en athar som är daif, men den här är sahih enligt Sheikh Albani. Så Allah, om någon prisar dig, så säger du Allahumma la tu'akhidni bima yaquluna waghfir li ma la ya'lamuna. Och Allah, håll mig inte till svars för vad de säger och förlåt mig för vad de inte vet. Okay. Nah. Så om en person prisar dig, så säg stopp, det räcker. Taqillah, säg inte så här, broder. Okay. Och det här är också något vi har sett från ulema. Ulema tycker inte om att prisas. Finns till exempel ett klipp på YouTube. Ni kan se en bild. Sheikh bin Baz sitter. Och en person ska ge en muqaddima, ett förord till hans föreläsning. Och han prisar honom. Har ni sett den? Han säger sheikh och allama och mufti. Och massa termer. Så när mannen är färdig, sheikhen bara: nej, jag är inte någon av de här sakerna. Jag är typ miskin eller vad. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad han säger. Jag är en student och så vidare. Som han har. Jag är bara en vanlig muslim. Och han var en imam. Imam i dunjan, den största sheikhen på jorden. Samma sak. Sheikh Abdurazak berättar i förklaringen här att han en gång skulle ge ett förord till Sheikh bin Uthaymin när han kom till Jami Islamiyah. Och samma sak där. Men han sa bara: och idag har vi med oss Sheikh Al-Allama. Al-Allama är vad man betonar ordet alim. Yani större än alim. Så Sheikh uskut typ. Eller tyst. Säg inte sådär. Så Sheikh Abdurazak sa: jag blev helt yani ställd. Och fick liksom göra om min muqaddima. Och samma sak, ni vet Albani, när man prisade honom, han började gråta och så vidare. Så det här är så vi finner ulema. Att de tycker inte om sånt. Och de kallar sig själv inte för al-alim, al-sheikh, al-allama och så vidare. Utan de säger: jag är Abdul Aziz, jag är Muhammad ibn Uthaymin, jag är Muhammad Nasiruddin och så vidare. De är ödmjuka. Medan så säger vissa ahlul bidda: mashallah, jag är sheikh, al-allama, al-mufti, al-wali, allt möjligt. Titlar. Och hans följare miljoner titlar, och han bara sitter som att han är sheikh al-islam. Allah al-musta'an. Så det är bra med ödmjukhet, ja ikhwa. Man är ödmjuk och sätter folk på deras nivå. Men det betyder inte heller att vi ska förringa ulemas status. Men man ska inte heller överdriva. Man säger här sheikhuna och sheikh al-fadil och mudarrisuna och ustaduna. Men respekt, ja, det är också från sunna att man respekterar de lärda. Taib. Vi går vidare till den sista hadithen för idag. Sist men inte minst. Det är en lite längre hadith som berättas från Raja ibn Abi Raja. Från Mihjan al-Aslami. Och då så säger Raja att jag kom tillsammans med Mihjan en dag. Och vi gick till moskén i Basra. Och där träffade vi Bureida al-Aslami radiyallahu anhum. Och dessa är sahaba. Och han satt vid dörren till moskén. Och i moskén så fanns det en man som kallades för Sekba. Och den här mannen gjorde jättelång bön. Han gjorde jättelång bön. Så när vi kom fram till moskéns dörr, så var då Bureida där. Och Bureida var en person som var sahib mizahatin. Han var en person som brukade skämta. Och då så sa han: ja Mihjan, ber du så som Sekba ber? Hans namn är svårt. Vissa säger att han heter Sukaina. Men alla är de här Sekba. Ber du som Sekba ber? Så Mihjan svarade inte på honom, utan han kommer svara sen. Så han gick tillbaka, och då så sa Mihjan att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tog mig i handen. Och han gick med mig tills vi kom upp på Uhud, berget Uhud. Och vi kollade ut över Al-Medina. Och då så säger profeten alaihissalam: "Wailu ummiha min qaryatin yatrukuha ahlaha ka'amar ma yakun." Han förvånas, yani wailu ummiha, ett ord som används som förvåning. Denna stad som folket kommer att lämna när den är som mest levande eller mest utvecklad. Dajjal kommer att komma till Medina. Och han kommer att finna en ängel som står vid varje dörr. Och kommer inte kunna gå in. Och sen gick vi ner från Uhud tills vi kom till moskén. Och då så såg profeten alaihissalam en man som stod och bad. Och han gjorde ruku och sujud. Och då så säger Rasulullah sallallahu alaihi wasallam till mig: "Vem är det här?" Och då så började jag att prisa honom. Och trihi. Och då så sa jag: "Rasulullah, det är den här personen." Och då så sa han: "Amsik, tyst. La tusmi'uhu fatuhlikuhu." Låt han inte höra vad du säger, för då kommer du att förstöra honom. Och sen så gick vi tills vi kom till profetens hus alaihi salatu wassalam. Och då så släppte han min hand. Och så sa han: "Inna khayra dinikum aysaruhu." Att eran bästa religion är den lättaste. Yani den bästa islam är den som är lätt. Och han repeterade detta 3 gånger. Och där slutar hadithen. Och det är en mäktig hadith som Sheikh Albani nämner att den är hasan. Så här finner vi sahaba radiyallahu anhum från deras fina etik. Då de var i moskén här och de frågade som den här mannen som bad extra mycket. Han bad jättemycket. Vad tycker du om honom? Och då så nämnde han Mehdi nämnde en berättelse, en liknande berättelse. På att de hade sett en gång den här mannen tillsammans med profeten alaihissalam i moskén som bad väldigt mycket. Och sen så nämnde profeten alaihissalam det här med den lätta religionen. Och det finns många lärdomar från denna hadith. Till exempel här att Bureida radiyallahu anhu var en person som brukade skoja. Han brukade skämta. Och det här talade vi om innan. Kommer ni ihåg den här athar där vi nämnde att sahaba kastade melonskal på varandra? Kommer ni ihåg det? Vad sa de sen? Sahaba brukade skoja med varandra och kasta melonskal på varandra. Men om det var allvar, om det kom till kritan, kan hon humorijal, så var de männen. Ja, då kunde ha en balans. För att skämta och slappna av. Självklart halal inom islams ramar. Och när det kom till kritan och allvar, då var de allvarliga. I religionen skojar man inte med. Khalas, det är allvar. Det är salat, det är fasta, det är zakat, det är jihad. Khalas. Då var de rijal. Men de kunde också slappna av. Yani, skoja med varandra och så vidare. Nah. Så Mehjan nämner den här händelsen då profeten alaihissalam en gång tog honom i handen och gick med honom till Uhud. Och här finner vi också som Sheikh Abdurrazak nämner profetens adab när det kommer till sohba, att vara en god vän, att han brukade vara nära sina sahaba, att han höll honom i handen, och ibland vissa sahaba brukade han hålla i axeln och så vidare. Och det är en sunna som kanske vi inte praktiserar i Sverige, men att en man kan hålla en annan man i handen och gå från Uhud till Masjid Nabawi. Är det inte långt? Ja, hur lång tid tar det att gå? Ja, Ahlul Medina. Kanske en halvtimme eller inte vet jag. Jättelång tid tar det att gå. Och hela tiden han höll honom i handen. Tills Uhud. Tillbaka tills de kom till moskén och till hem. Då släppte han. Som han hade. Så det är ibland, om du åker till Saudiarabien även idag, du kan se ibland två män gå och hålla varandra i handen. Vi tycker det ser jättekonstigt ut, men det är faktiskt en sunna.
Taib. Även i andra länder.
Etiopien också. Kanske två tjejer också gör det. Så man ska inte döma dem. Ja? Man ska inte vara snabb i att döma dem. Utan det här är något som faktiskt är sunna. Så de gick till Uhud. Och uppe på Uhud så säger profeten alaihissalam i förvåning: att folk kommer att lämna den här staden när den är som mest utvecklad. Den är som mest levande. Det kommer att komma en tid då folk kommer att lämna Medina. Och Allah alam, han nämner sen Dajjal. Vad jag vet från domedagens tecken är två händelser. Ett, när Dajjal kommer, som han nämnde i hadithen, så kommer han att hindras att gå in i Medina. För att det står änglar med dragna svärd vid varje ingång till Medina. Och vissa hadith nämner att det är 7 ingångar till Medina den dagen. Så vid varje ingång till Medina så står det änglar som hindrar Dajjal från att gå in i Medina. Han kommer inte in i den här staden. Så vad gör han? Han slår läger utanför Medina och gör en jordbävning. Och då kommer varje hycklare och person som tvivlar att springa ut från Medina och ansluta sig till honom. Jag vet inte om det är detta som nämns, som menas med hadithen, eller vad som också har nämnts, att från domedagens tecken är att Medina kommer att bli tomt. Och det kommer bara vara rovdjur kvar i Medina. Yani, folket kommer att lämna Medina helt och hållet. Och det är en annan händelse, det är inte Dajjal-händelse. För när Dajjal kommer så kommer Ahlul Medina, Ahlul Iman att stanna kvar. De kommer inte att lämna Medina. Men alla kulihal, från domedagens tecken är att folk kommer att lämna Medina. Taib. Och båda dessa hadither är autentiska. Båda dessa händelser. Namn. Så Dajjal kan inte gå in i Medina. Vilken stad är det också som Dajjal inte kan gå in i förutom Medina? Mekka. Det finns en till plats. Al-Quds. Masjid al-Aqsa har nämnts i en hadith som Sheikh Albani håller att vara autentisk. De tre platserna kan Dajjal inte gå in i. Så det är rekommenderat om man har möjligheten att flytta till Mekka, Medina eller Quds är lite svårt. Må Allah befria Quds och ge det tillbaka till muslimerna. Men att man bor i Mekka eller Medina. Men här är också viktigt att lägga till att det räcker inte bara med att bo i Mekka och Medina. Utan man måste också vara en stark muslim. För de som tvivlar och har svag iman kommer på den här dagen inte stanna kvar i Medina. De kommer att lämna Medina och ansluta sig med Dajjal. Så att man måste ha stark aqida. Man måste ha kunskap om Dajjal och vem han är och inte låta sig luras. Känna till sin tawhid, vem Allah är. Då kommer man inshallah bi'idhnillahi inte att låta sig luras av ett Dajjal. Naam. Tayyib. Och sen då det själva shahid, de gick tillbaka till moskén. Och där så frågade profeten al-islam om den här mannen som bad. Och då så prisade Mihjan honom jättemycket. Och då så säger profeten al-islam till honom: amsik, tyst, tyst, sluta, stopp. Låt han inte höra vad du säger. För då kommer du att förstöra honom. Yani, man kan kanske prisa en person, men han ska inte höra. Och det ska inte nå honom heller att man prisar honom. Taib. Och som vi sa också att man är försiktig när man prisar och man säger de här sakerna som vi har lärt oss idag. Och sen i alla fall gick de hem till profeten al-islam och utanför hans hus så släppte han handen. Och då så säger profeten al-islam dessa mycket viktiga ord. Att er bästa religion, er bästa islam är den som är enkel. Er bästa religion är den som är enkel. Er bästa religion är den som är enkel. Och här lär vi oss en jätteviktig sak. Och det är när det kommer till ibada, när det kommer till allting i islam, att man ska ta medelvägen. Man ska inte överbelasta sig själv. Man ska inte göra mer än vad man klarar av. Islam är en enkel religion. Profeten alaihissalam, han sa också alaikum hadjan qasida. Yani, ta medelvägen. Och den som är hård i religionen kommer att krossas. Så islam är i grunden en lätt religion. Om någon frågar, är islam svår? Vad är svaret? Nej. Eller finns det några aspekter av islam som är svår? Finns det något som är lätt och vissa saker är svåra? Finns det? Ja? Finns det något av religionen som är svårt? Nej! La. Yuridu Allahu bikumul yusr. ولا يريد بكم العسر. الله vill underlätta för er, han vill inte göra det svårt för er. وما جعل عليكم في ديني من حرج. Allah säger att han inte lagt någon svårighet på oss i religionen. Så hur kan vi säga att det finns svårighet? Allah vill underlätta för, han vill underlätta för oss. Rasul alaihi salam, han sa att dino yusr. Din, islam, yusr. Den är lätt. Allt är lätt i islam, men vissa saker är lättare än andra. Taib. Så ingenting är svårt i islam. Det finns ingenting som Allah har sagt att vi ska göra som vi inte kan. Nämn en sak. Du måste göra den här saken, men du kan inte. Det är för svårt. Finns det inte, eller hur? Och på hajj, jag kan inte. Du behöver inte. Eller hur? Be ståendes, jag kan inte. Be sittandes. Jag kan inte. Be liggandes. Jag kan inte göra wudu, jag gör tayammum. Och så vidare. Alhamdulillah. Islam är en lätt religion. Och ingen överdriver i religionen förutom att den kommer att krossa honom. Och därför går vi medelvägen. Som han sa här, alaikum hadyan qasida. Ta medelvägen. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah gjorde oss till en umma som går medelvägen. Vi överdriver inte och vi tar inte heller för lätt på religionen. Utan vi tar mellanvägen, medelvägen. Och det är den bästa vägen. Och kommer ni ihåg, vi nämnde för några veckor sedan också hadithen. Att den bästa religionen till Allah är al-hanifiyyat och samha. Den uppriktiga religionen med tawhid som är enkel. Så man ska inte göra det svårt för sig själv. Och därför så sa profeten al-Islam när det kommer till salah. En person som bad jättemycket. Gör det ni kan av gärningar. Yani, överbelasta inte er själva. Överdriv inte. Gör inte mer än vad ni klarar av. För vad händer? Du klarar det några år, några månader och sen springer du in i väggen. Och då kastar man in handduken och det blir andra hållet istället. Och det har vi sett. Halakal mutanatti'un, de som är extrema kommer att gå under. Så istället, ta medelvägen, så kommer du inshallah nå din destination som är paradiset. Och hellre att man ökar sakta, 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 än att man direkt blir muslim och man ska göra allting i islam och vara super, super. Allt som är wajib självklart, men sen allt som är sunna och extra och allting och sen det blir för mycket. Gärna gör det ni klarar av. Och självklart, det betyder inte, som vi talade om förra veckan när vi talade om det här med medkhali, att vissa säger ni är extrema. Var extrema på vilket sätt? Och så nämner de saker som är sunna. Saker som är wajib. Ni säger man får inte raka skägget. Är det extremt? Ni säger, eller de säger kvinnan har jilbab och niqab, det är extremt. Är det extremt? Nej, det är inte extremt. Att följa Koranen och sunnan är aldrig extremt. Utan extremt är att gå över gränsen. Förstår ni? Så alla kullihal, vi lär oss här från den här hadithen, den här viktiga princip att man ska ta medelvägen. Man ska ta medelvägen, man ska inte överdriva religionen. Och man ska inte heller ta för lätt på religionen. Utan alhamdulillah, den bästa vägen är Koranen och sunnan och sahabas väg. Och må Allah azza wa jalla hålla oss på denna väg. Och vi kommer inshallah ta'ala fortsätta nästa vecka. Wassalamu alaikum.